Kristoffer Columbus korsade Atlanten i jakt på guld, ära och berömmelse. Men fann aldrig sitt riktiga mål.
Första resan, det var väl någon enstaka skärmytsling som man hade. Andra resan, då vet man att det här är svaga motståndare. Det här är råa busar.
Hör hela dokumentären om Kristoffer Columbus med historikern Dick Harrison i podden Historien om.
Podplay.
Det finns många sätt att lura till sig försäkringspengar. Man kan anmäla en påhittad stöld av mormors guldhalsband, låtsas att man tappat bort vigselringen i Medelhavet eller medvetet såg av sig lillfingret.
Men Sara gör något helt annat från insidan och till en början går allt bra. Men bubblan spricker när det annonseras efter medbrottslingar på Snapchat.
Välkommen till ännu ett avsnitt av Misslyckade brott. I den vattenskadade studion sitter försäkringspremien Andreas Utterström och självrisken Mattias Bergman. Våren 2020 har pandemin slagit till. Andreas tror att hela grejen är överdriven och menar att det hela kommer att blåsa över på några veckor.
Det är sant, tyvärr.
Andra än Andreas är inte lika säkra och följer därför Folkhälsomyndighetens dagliga presskonferenser som om de vore avsnitt av På spåret. Och där, i de här presskonferenserna, meddelar statsepidemiologen Anders Tegnell, Sveriges glöm inte tvätta händerna Jesus, att landet går in i en ny allvarlig fas. Eftersom det ännu inte finns något vaccin mot covid-19 vid den här tiden gäller det att ta det säkra före det osäkra. Därför ska de som har möjlighet dra på sig mjukisbyxor och jobba hemifrån. Det är förstås inte alla som har möjlighet att arbeta på distans. Men en av dem är Sara. Hon är 30 år gammal, bor i Skåne och jobbar på försäkringsjätten Folksam. Som handläggare med sak- och motorskador, närmare bestämt. Senare beskriver Sara sig själv som lojal mot arbetsgivaren och en anställd som jobbar extra när det behövs. Enligt egen utsago är Sara också en uppskattad medarbetare och dessutom en handläggare som jämfört med sina kollegor presterar på topp. Något som nu alltså sker från hennes hem. För många är pandemins första tid en tung period. Det gäller inte minst de som bor ensamma. Det hjälper inte ens att ha kollegor, för de träffar man numera främst via Teams eller Zoom. Där kommentarer som "Åke, du har mutat dig själv" snart är störande standard.
Hörs jag nu? Eller kan du stänga av ljudet för att någon har barn i bakgrunden? Också klassiker.
Andra tycker nog att det är ganska skönt att ha kontoret hemma. I alla fall tills de inser hur oerhört långsamt det privata bredbandet är. Eller de får ryggskott av sina hårda köksstolar. Men för Sara kommer pandemin att bli något annat. Startskottet på en kriminell karriär. Det är nämligen nu, hemma i bostaden i Skåne, utan kollegor kring sig, som hon får en lika enkel som genial idé. En som är både kreativ och lönsam. I Saras arbetsuppgifter som skadereglerare ingår att granska skadeanmälningar, bedöma ersättningsnivåer och fatta beslut om utbetalningar till kunderna. Det kräver både noggrannhet och integritet. Dessutom måste man ju ha tålamod med människor som tror att det räcker med en anmälan om en stulen mobil för att snabbt få cash till den senaste modellen. Sara har med andra ord en ansvarsfull position. Hon har också rätt att själv fatta beslut om vissa utbetalningar utan att behöva dubbelkolla med någon chef. Så länge beloppet inte överstiger 50 000 kronor kan hon i det interna systemet klicka på godkänn helt på egen hand. Nu inser Sara att det här är något hon kan använda för att bluffa till sig lite extra inkomster. Hon hittar helt enkelt en self-service-lucka i systemet genom påhittade skadanmälningar som hon själv kan godkänna. Sara börjar i liten skala med att lägga upp fejkade ärenden i Folksams system. Hon fyller helt enkelt i alla uppgifter själv, godkänner sitt eget ärende och klickar på utbetalning.
Klassiker i misslyckade brottssammanhang. Man hittar en lucka i systemet och tänker, det här ska jag testa. Börjar i liten skala. Ja, Och sen så rullar det på och slutar med ett avsnitt av misslyckade brott.
Ja, och det finns ju ingenting som är så lätt att vänja sig vid som högre inkomstnivåer.
Nej, exakt.
Det vet vi alla.
Jag tror det är precis så. Man köper lite dyrare mat, lite dyrare kläder. Man höjer nivån lite grann över hela skalan och då kostar det en del.
Just det. Och här blev det nästan en privatekonomipodd. Men låt oss gå tillbaka till detta fruktansvärda misslyckade brott. Men hur hamnar nu pengarna från Folksam sen hos Sara? Hon kan ju inte betala ut pengarna direkt till sitt eget privatkonto i banken. Nej, hon är slugare än så. Utbetalningarna från Folksam landar nämligen på konton som tillhör andra befintliga Folksam-kunder som Sara har rekryterat via bekanta och sociala medier. Upplägget ser ut så här. Medhjälparna tar emot ersättningen, de plockar ut sin provision kontant och skickar sedan resten av pengarna vidare till Sara. Till en början fungerar det här upplägget perfekt. Och det kommer att göra Sara fartblind. Om hon hade lyckats bromsa sin iver, eller girighet om man så vill, och hållit bedrägerierna på en låg nivå hade hon sannolikt kunnat fortsätta betydligt längre. Problemet är att Sara nu blir som ett skenande tåg. De här utbetalningarna som då Sara får, ja, de varierar i storlek, men ofta handlar de om mellan 30 och 40 000 kronor. För övergränsen var ju 50, annars klickar det ju till i systemet. Vi har några exempel här.
Den 3 november 2020.
40 000 kronor.
Den 11 november 2020.
18 817 kronor.
Den 17 december 2020.
32 345 kronor.
Den 2 februari 2021.
39 199 kronor.
Och den 15 mars 2021.
36 190 kronor. Nu ska vi se 40, 60, 90, 120, 100. Det är 150, 160 000 kronor på inom bara 4 månaders tid. Till slut är Sara uppe i 77 sådana här falska skadanmälningar. Hon har då lurat sin arbetsgivare Folksam på ungefär 2,8 miljoner kronor. Men hur hittar man då hela 77 olika personer som vill låna ut sina namn, personnummer och bankkontouppgifter till något som är uppenbart olagligt? Ja, till att börja med får man ju använda sitt kontaktnät och sociala medier såklart. Men just rekryteringen av medbrottslingar är också det som ska bli spiken i kistan för Sara. För nu börjar det nämligen på Snapchat dyka upp inlägg som kan se ut så här.
Någon med Folksam hemförsäkring som vill tjäna 8-10... Nej. Någon med Folksam hemförsäkring som vill tjäna 8-12 000 kronor riskfritt. Skriv i chatten vid intresse. En vän jobbar inom Folksam.
Det här låter ju som ett erbjudande i klass med Nigeria-brev. En gigantisk red flag såklart. Men folk på Snapchat kommer att nappa ändå. Nu rekryterar Sara också medbrottslingar in real life. En av kumpanerna är en 28-årig Malmöbo. Han kommer senare att berätta i polisförhör att allt börjar på en förfest.
Som det ofta gör.
Mannen dricker öl och spelar tv-spel när en för honom okänd person kommer fram och frågar om han vill tjäna lite enkla pengar. Som det så ofta gör, eller?
Ja, i alla fall på förfesten jag var på.
Okej. Allt som den här 28-åringen ska behöva göra är då att skicka in sitt personnummer. Han tackar då ja och planen ser ut att fungera, i alla fall till en början. För kort därefter trillar nämligen 36 000 kronor in på 28-åringens bankkonto. Han tar ut sin provision i kontanter och de pengarna lägger han för övrigt på sprit. Och skickar sedan resten av summan vidare till andra konton, helt enligt överenskommelsen. Jag tycker det är lite intressant det här, för 2020 var inte så länge sedan.
Nej.
Och redan då så hade ju bankerna en väldigt intresse av insättningar och var ganska noggranna med att fråga var pengar kommer ifrån.
Exakt, men jag tolkar som att det står här, jag har ju skrivit skicka vidare till andra konton, att det pytsas ut lite för att det inte ska bli för stora summor då. Så kan man säga att ja, men det var bara ett lån på 5 000 som är från någon. Eller så att man inte sätter in liksom 25-30 000 på någons konto. Men absolut, det har ju blivit mycket, mycket svårare än vad det var tidigare.
Ja, vi kan väl avråda från den här typen av brott.
Jag tycker vi ska avråda från det mesta som vi berättar om i den här podden faktiskt.
Där har du en poäng. Senare kommer polisen och frågar 28-åringen varför han gav bort sitt personnummer till en för honom helt okänd person. Mannen svarar att han inte fattade att det skulle användas till något olagligt. Det låter ju ganska orimligt som beskrivning.
Ja, om någon kommer fram och frågar, för det har faktiskt aldrig hänt på någon förfest jag har varit, någon frågar så här, har du folksamförsäkring? Vill du tjäna enkla pengar? Vad är ditt personnummer? Den trestegsraketen borde få en att ana oråd.
Nu var vi i och för sig i Skåne.
I och för sig, men hade vi varit i Göteborg hade det här framstått som mer logiskt.
Där tror jag mer att man bedriver det här med liksom byteshandel med fisk och sånt. Det är en helt annan typ av ekonomi i den stan. Så. Det var man missar inte en chans att bäsa den stan.
Det var dagens Göteborgs.
Jag ska berätta om Göteborg sen.
Jag vill gärna höra.
28-åringen trodde bara att det var ett enkelt sätt att tjäna en slant. Domstolen köper inte den här förklaringen, utan menar att mannen måste ha förstått att något inte stod rätt till. Eller åtminstone att han skulle ha ställt en följdfråga på den där förfesten innan han bestämde sig för att göra tveksamma affärer med en främling som sa sig ha kontakter i försäkringsbranschen. Därför blir 28-åringen senare dömd för penningtvättsbrott. Det gäller inte bara honom, utan flera andra som på andra sätt agerat medhjälpare i försäkringsbluffen. Men nu tillbaka till huvudpersonen Sara. För henne går ju allt som på räls. Hon är dessutom extremt produktiv på jobbet. Medan andra skadereglerare brukar göra mellan 1 och 5 utbetalningar som överstiger 30 000 kronor på ett helt år, så har hon gjort 37 stycken bara under våren och sommaren 2021. Det bara rasslar iväg pengar från Folksam. Och Saras tangentbord har blivit rena bankomaten. Men det som till slut får allt att rämna är det där inlägget på Snapchat. Någon tipsar nu Folksam och informationen hamnar hos den biträdande säkerhetschefen som direkt förstår att det här stinker. Enligt Helsingborgs Dagblad kommer det också ett tips från en kollega som reagerat på Saras ärenden. Hur som helst så börjar säkerhetschefen nu att gräva i saken. Och mycket riktigt, snart hittar han en misstänkt utbetalning som matchar inlägget på Snapchat. Sara kommer senare att förneka att det är hon som har skrivit det här inlägget. Kanske har hon rätt att det var någon annan som skrev det. Men att det kan kopplas till en av hennes falska utbetalningar råder det inga tvivel om. Hur som helst, när Folksam nu börjar närstudera Saras skadeärenden märker man direkt att det är mycket som är konstigt. Hon har ju nämligen gjort onormalt många och stora utbetalningar. Detta till helt vanliga privatpersoner, men utan rimliga skäl. För hur många kunder i Helsingborg kan egentligen råka spola ner sin iPhone i toaletten?
Återigen, om det hade varit Göteborg, helt logiskt.
Doro hade det varit. Men den här säkerhetschefen, att de gör noggrann utredning har ju bara att göra med själva formaliteterna. För ja, det är ju klart att han ser ju på en sekund över mängden ärenden att det här är fishy.
Oh ja.
Det finns också andra omständigheter som är märkliga. Till exempel att beskrivningarna av skadorna i de här anmälningarna som Sara har gjort, de är så noggranna att de sticker ut.
Det är så noggrant och inom citationstecken bra beskrivet att det inte framstår som trovärdigt.
Det är för perfekt.
Exakt så.
Och det här märker man också i Saras jobbdator, för den är också helt renskrapad. Lite just som du sa nyss, Andreas, som att hon har städat bort saker som ingen annan ska få se. Men något som verkligen sticker ut är att när Folksam då kontaktar de kunder som Sara har gjort misstänkta utbetalningar till, så möts de av svar som varierar sig på 3 sätt. 1.
Jag vill inte prata.
2.
Jag förstår inte vad du pratar om.
3.
De här skadefallen var ju påhittade.
Ja, så kan det gå. Och det vet vi ju alla, att om vi någon gång har anmält någon skada och de ringer upp och vill kolla om jag vill ha ut några pengar, så säger jag ju inte att jag inte vill prata. Då är ju ärendet kört. Enligt tidningen Helsingborgs Dagblad kallar nu Folksam Sara till ett möte på ett hotell. Detta under förespegling att det handlar om ett lönesamtal. Sara konfronteras där med uppgifterna, men nekar. Senare kommer hon dock att säga upp sig. Ärendet hamnar nu hos polisen, och när utredarna där dyker ner i djungeln av utbetalningar visade det sig att Sara mellan november 2020 och mars 2021 har upprättat då 77 falska skadanmälningar.
Det är så oerhört kort tid. Snacka om att tappa greppet här.
Det är alltså 132 dagar på 77 Så det är nästan 2 sådana här falska anmälningar per dag.
Ja.
Och då kommer vi ihåg då att en icke-kriminell skadereglerare hade en mellan 1 och 5 per år, va?
Stor skillnad var det i alla fall.
Ja, red flag kan man säga. Utredningen visar också att det inte finns några loggade samtal mellan Sara och de Folksamkunder som har begärt och fått ersättning för olika skador. Och det är ju väldigt skumt. För även om kunderna lämnar sina uppgifter på nätet är det vanligt att de sen har kontakt med en handläggare på telefon. Till exempel för att reda ut någon oklar detalj i anmälan.
Detta har jag ju varit med om själv när jag gjorde en fruktansvärt dum sak i samband med att min son skulle konfirmera sig. Hade ett sånt här fällbord, ett extra bord, där det då skulle stå fint porslin som hans mamma har samlat länge, ostindiska servisen. Följde inte upp det ordentligt, sen dagen efter när hon kom dit skulle ställa allting, rasade hela bordet ihop, allting krossades och ja, det blev ganska dålig stämning och framförallt för att det var mitt fel.
Ja, och det du anmälde var då ärret i huvudet efter att din sambo hade slagit till dig.
Det var en separat så här olycksfallsanmälan, men det här beror på hemförsäkringen, då skickades det ju bilder och det fick uppskattas pris och så. Då minns jag att hon ringde upp och vi diskuterade någon detalj. Bara ett exempel på att det är inte så att utbetalningarna sker ju inte med automatik bara för att man har lämnat sina uppgifter och att det inte finns någonting man behöver prata om.
Nej, det kan alltid hända. Och det här finns ju såklart gränser för när du anmäler. Men om du hamnar upp på 30-40 000 kronor så finns det ju en ekonomi för Folksam att ringa och kolla upp det.
Självklart.
Nu grips Sara och förhörs av polis. Det finns många frågor hon har svårt att besvara. Inte minst det där om att det inte funnits någon telefonkontakt mellan henne och de kunder som fått utbetalningar. Sara förklarar det hela med att Folksams telefonsystem har krånglat och att hon därför, service-minded som hon är, har använt sin privata telefon istället. Så polisen kollar den. Antal samtal som de hittar där, 0. Inte ens en telefonförsäljare har ringt till Sara.
Det här är ju klassisk taktik från polisen att man gärna vill att folk ska prata och berätta och förklara vilket man... Det är någon slags reflex att göra det, framförallt i det första förhöret. Och då kommer man, då om man är skyldig, med massa bortförklaringar. Mm. Så kollar polisen, det där stämmer inte, det där stämmer inte, det där stämmer inte. Och för varje sån lögn som kan motbevisas så sjunker ju trovärdigheten och... Är det någonting som domstolar inte gillar så är när folk ändrar sin historia hela tiden. Ja, domstolar älskar däremot har varit konsekvent, har berättat samma sak hela tiden, har inte väjt för uppgifter som är dåliga för den här personen. Det har vi läst många gånger. Mm. Men det här är inte bra när man börjar komma med uppgifter som lätt kan motbevisas. Då lägger man verkligen krokben för sig själv.
Ja, Sara målar ju in sig i ett hörn här, men hon nekar ändå till brott. Hon menar att allting har gått rätt till, att hon har följt Folksams rutiner och inte kan hållas ansvarig för några märkliga pengaflöden efter att kunden har fått sina utbetalningar. Det här kommer polis och åklagare inte alls att köpa in på. Hösten 2023 väcks åtal i Helsingborgs tingsrätt. Under rättegången blir det smärtsamt tydligt att det här inte kommer att sluta väl för Sara. Hon förhörs i rätten, det gör dessutom några anställda på Folksam. Och 9 av de försäkringstagare som hon har betalat ut ersättning till. Men åklagaren har också skriftlig bevisning i form av
promemorior,
skadanmälningar,
kontoutdrag,
telefonlistor,
handlingar från Folksam
och bild på inlägget från Snapchat. Sara fortsätter dock att neka och menar att hon inte alls kände till att det handlade om falska utbetalningar. Hon har utfört sitt arbete helt enligt Folksams rutiner och instruktioner. Sara menar att hon själv måste ha blivit lurad av någon. De insättningar som gjorts på hennes privata konton, det är från 3000 till 100 000 kronor, det är inte alls resultatet av någon kriminell verksamhet. Hon hävdar att det handlar om lån, besparingar, hyror eller andra helt lagliga överföringar till eller från familjen. I ett specifikt fall kommer Sara dock med en bortförklaring där hon kommer att lägga krokben för sig själv.
Ja, och här har vi ett klassiskt exempel på Hur illa det kan gå när man försöker så att säga hitta en förklaring till någonting som inte ser bra ut.
Det handlar om en insättning på 10 000 kronor. Den kommer från en kvinna som enligt Sara köpt ett PlayStation 5 av henne. Kvinnan förde över pengar som landade på Saras konto den 15 november 2020. Det finns dock ett problem. PlayStation 5 lanserades i Europa först den 19 november samma år. Vad ska nu tingsrätten säga om det här? Jo, det här är besvärande, som det står i domen. Och det är väl det minsta man kan säga. I januari 2024 meddelar Helsingborgs tingsrätt sin dom. Sara fälls för bland annat grov trolöshet mot huvudman. Tingsrätten skriver att det inte råder någon tvekan om att det rört sig om falska skadeanmälningar. Och att tillvägagångssättet har varit utstuderat. Dessutom står det, brottet skulle ha upptäckts förr eller senare. Där de ju typ skriver att hon är korkad också.
Eller att det var
utstuderad och korkad.
Det var ju dödsdömt från början, för det går ju inte att hålla på så här i längden. Förr eller senare åker hon ju fast i någon sån här slumptest på jobbet, eller att någon bara säger att men det här är ju inte rimligt att hon gör så många utbetalningar. Mm.
Däremot går det inte att binda Sara till det här inlägget på Snapchat, vilket hon fortfarande nekar till. Även om det går att koppla till en av de falska utbetalningarna.
Ja, det kan ha varit någon annan som har varit involverad här som har skrivit själva inlägget. Men det spelar egentligen mindre roll, för att det gick ju att knyta till hela hennes upplägg, så att säga.
Vet vi att Sara är den sista i kedjan som tar emot pengar?
Finns ingenting som tyder på något annat i alla fall.
Mm. Men grov trolöshet mot huvudman är inte allt. Och huvudman i det här fallet är väl arbetsgivaren. Om vi ska förklara det här brottets innebörd.
Ja, hon har helt enkelt
lurat Folksam. Punkt.
Hon har, vad ska man säga, svikit ett förtroende och blåst någon som har litat på henne. Så kan man väl nästan säga, ja. På ren svenska.
Ja, men hon döms också för bidragsbrott. För det visar sig att Sara inte bara har nöjt sig med att lura sin arbetsgivare. Hon har också passat på att anmäla sig som arbetslös i finans- och försäkringsbranschens A-kassa. Trots att hon jobbar heltid på Folksam.
Inte heller jättesmart, för att det kommer ju också upptäckas för. Liksom.
Verkligen. Mm. Och visserligen har ju då jobba i det här fallet inneburit att hon suttit hemma och skrivit falska skadanmälningar mer än någonsin och betalat ut miljonbelopp till sig själv. Men det gör ju knappast saken bättre. Vad säger nu Sara själv då? Att det handlade om slarv. Att hon inte trodde att hon skulle få pengar av A-kassan när hon fyllde i blanketterna. Och att hon idag inte vet varför det blev fel. Det är en förklaring som tingsrätten inte köper. Utan avfärda med den klassiska formuleringen att hennes invändning kan lämnas utan avseende.
Ja, det är på ren svenska. Det här,
lögn.
Det här köper vi inte för ett ögonblick. Mm.
Sara döms för 9 fall av bidragsbrott efter att ha bluffat till sig sammanlagt 45 000 kronor. Så vad blir då påföljden för grov trolöshet mot huvudman och bidragsbrott? Jo, trots att Sara aldrig tidigare har dömts för brott så åker hon på 2 år och 8 månaders fängelse. Det beror på att det handlar om systematisk brottslighet, falska uppgifter och höga belopp. Som tingsrätten skriver, några förmildrande omständigheter att beakta vid straffmätningen föreligger inte.
Och hon har ju haft ganska många, det har gått lång tid, hon har ju haft tid att tänka efter och ångra sig och inse att det här inte var någon bra idé, och hon har bara fortsatt tills hon har blivit avslöjad. Och det är ju en del av bakgrunden till att hon får ganska hårt straff.
Det här innebär dock inte att Sara ger sig. Hon överklagar domen till hovrätten. Där nekar hon fortfarande till brott och yrkar på att bli frikänd, eller i varje fall att påföljden ska lindras. Det här gör hon dock utan framgång. I maj 2025 fastställer hovrätten tingsrättens dom. Är då det här slutet på historien? Nej, inte riktigt. För Sara är en fighter. Hon försöker få självaste högsta domstolen att ta upp fallet, men får nobben. Det hela slutar med fängelse i 2 år och 8 månader, precis vad Helsingborgs tingsrätt kom fram till. En fråga hänger dock kvar i luften. Vad har Sara egentligen använt de här pengarna till? Det är faktiskt oklart, eftersom hon nekar till brott och väljer att inte lägga korten på bordet. I brist på detta kanske vi kan trösta oss med lite sensmoral. Finns det någon sån i den här historien? Ja, kanske följande.
Att kriminalitet och kundservice sällan går hand i hand.
Att sociala medier är dåliga kanaler för kriminell rekrytering.
Och att du aldrig ska lita på någon som säger att du kan tjäna pengar riskfritt, bara du bjuder på personnumret.
Tänk på det, barn!
Podplay, en del av